En helt ny dokumentärserie från Historia Nu Dock av Kristina Ekero Eriksson och Urban Lindstedt. Det här är Vikingen i världen.
Vikingarna, de var inte något främmande folk.
Sannolikt är det ett slags tempel, ett kulthus helt enkelt.
Enligt legenden så är rurikiderna skandinaver.
Från skeppet och bränslet och slavinnan och hennes herre hade blivit till aska.
Du hör dokumentären på historia.nu eller där poddar finns.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Det man är tvungen att göra och som är så att säga tema genom 15- och 16- och 1700-talets krig, det är att man måste leva av de lokala resurserna på något sätt. Det kan man göra på flera olika sätt. Man kan naturligtvis ge sig ut och plundra som man provade, vi var inledningsvis inne på det. Mycket ineffektivt. Man räknar ungefär mellan tummen och pekfingret att då får man bara ut 10% egentligen av vad det här området kan ge. Man kan som man under 30-åriga kriget börja lära sig när man inser att den här plundringsidén inte fungerar. Då börjar man införa något som heter kontributioner. Det vill säga att man på något sätt skaffar en kutym. Man kommer till en stad eller ett område och säger man så här till lokalförvaltningen. Vi förväntar oss att ni ställer den här mängden förnödenheter till vårt förfogande. Brandskattning till exempel. Vi vill ha det här, vi bränner inte er stad. Och då börjar man organisera det här på något sätt att det finns någon sorts av kutym kring hur man får göra. Och det man också gör, om vi tittar på till exempel Ludvig den 14:s armé under 1600-talet när han försöker ta det område som vi idag kallar för Belgien. Då lägger man upp förråd i förväg. Man magasinerar i förväg. Och här kommer vi nu in på någonting som är väldigt central i den här krigföringen under framförallt 1500-1700-talet. Den är ju att man ofta bygger stora fästningar där man har förråd och där man har garnisoner. Och krigföringen, förutom det här som jag nämnde, att man då försöker manövrera ut motståndaren, så handlar det ju mycket om att belägra, ta de här fästningarna.
Militärhistoriepodden är podden om krig, med människorna och samhället i centrum. Programledare är Martin Hårdstedt, professor i historia vid Umeå universitet, och Peter Bennesved, doktorand i idéhistoria vid Umeå universitet. Podden ges ut av förlaget Historiska Media.
Välkomna till Militärhistoriepodden. Mitt namn är Peter Bennesved.
Och jag heter Martin Hårdstedt.
Och idag ska vi... Och vi har debatterat namnet här lite grann då, vad vi faktiskt ska kalla det här. Men vi kom fram till att vi kanske ska säga krigets försörjningsproblem före Napoleon.
Ja, hur man föder och förflyttar en armé. Framförallt under 15, 16 och 1700-talet.
Och då har vi någon slags, slutpunkten då är ju Napoleons krigföring. Och vad kan man säga om den då? Att den är på något vis, jag antar att man kan väl säga att den är ganska revolutionerande.
Den är revolutionerande att han i någon mening då, vilket vi väl kommer att komma fram till, han gör sig liksom fri från den här försörjningsproblemet. Genom att han ju väljer att egentligen åsidosätta den. Och det kan vi ju diskutera vilka konsekvenser det får. Just det. På längre sikt.
Ska vi börja då lite med kronologin här? Det finns ju en bakre tidsgräns också. Det är inte bara, det är inte liksom från stenåldern fram till Napoleon, utan nu pratar vi egentligen från medeltiden, om man säger slutet på medeltiden, 1500-tal fram till slutet på 1700-talet.
Ja, då kan man väl säga så här att det som är vårt problem och som är den stora frågan som vi ska försöka liksom reda ut idag, den är ju hur gör man för att hålla då ett så här stor koncentration av människor med mat, men också att förflytta dem, men också se till, ska man väl säga, är ju en del av det här, ha tak över huvudet. Och börjar vi då under hundraårskriget och medeltiden, då var man ytterst små. Och den huvudsakliga metod man använde sig av, det var helt enkelt plundring. Krigföring gick helt enkelt ut på att man faktiskt plundrade. Och en variant på krigföring att få tag på resurser, det var att man gärna ville kidnappa betydelsefulla personer som man sen kunde utkräva stora lösensummor för. Så krigföringen var ju på så sätt oerhört egentligen primitiv. Och tittar man på hundraårskriget så är det ju den verklighet vi ser, va?
Men hundraårskriget, det är, ska vi säga, det, nu är
från
vi
mitten av 1300-talet till mitten,
ja, precis, av 1400-talet. Nu är vi ganska långt bak i tiden då. Och vad är det liksom för typ av krig som man för då? Hundraårskriget är ju ett slags, vad ska man säga, tronföljningskrig
kan man säga. Ja. Det är egentligen det handlar ju om inflytandet i Frankrike, där man då slåss, där olika två kungaätter möter varandra i krig, det är den franska och den engelska, och sen slås man helt, och vi behöver inte gå in på det, men det man kan säga är att det är ju riddarhären som dominerar vid den här tiden, och som ju börjar få konkurrens av framförallt då engelska långbågar. Man börjar hitta metoder att kunna hantera de här tunga kavallerichockerna. Och nästa steg i den där krigsutvecklingen, den är ju att man börjar på slagfältet införa då det systematiskt formerade infanteriet, pikinerarna. Framförallt schweiziska pikinerare faktiskt, som blir betydelsefulla. Då kan man liksom bryta de här kavallerichockerna.
På vilket sätt då? Då är det alltså deras långa vapen
sticka ner. Ja, liksom. Sticker ner de här kavallerichockerna helt enkelt plötsligt. Så att det här tunga kavalleriet, som ju också hade en socialpolitisk betydelse, nämligen att man rekryterade ju de här riddarna då bland högt uppsatta stormän, som genom att göra tjänst för en kung fick också skattelättnader. Va? Så att det hör ju ihop med samhällsutvecklingen här. Fortsätter man sen då den här nu svepet över historien och krigföringsutveckling, så införs ju så småningom musköten. Kommer vi fram på 1600-talet, då är det mycket den här samverkan mellan eldgivningen och rörelsen. De här oerhört stora, fasta, otympliga, efter spansk modell då formerade kejserliga trupperna får svårt då mot en protestantisk här under Gustav II Adolf som rör sig, är rörlig, använder eld och rörelser. Det brukar ju vara det klassiska exemplet. Linjartaktiken börjar utvecklas. Det vill säga att man formerar trupperna på en linje för att se till att man får den här eldgivningen. Så mycket bly som möjligt i luften framför. Tunna linjer, men som skjuter systematiskt.
Men vad är problemet med det här då? Okej, det är en stor förändring i hur man ser på taktiken på slagfältet. Men vad har det för problem rent när vi pratar försörjningen då?
Ja, då kan man säga så här att det hänger samman. Dels är det på det här sättet att de här arméerna som man nu börjar rekrytera, framförallt under 1600-talet och in över 1700-talet, för att de ska då kunna utföra de här ganska komplicerade rörelserna på slagfältet, kunna formera sig på de här linjerna, kunna bedriva den här eldgivningen som är helt avgörande, så är det ganska dyrt. Det är ganska dyrt att hålla de här trupperna igång, både utbildningsmässigt, att rekrytera. Man lägger ner väldigt mycket resurser på det. Det betyder att man vill inte offra de här trupperna på slagfältet allt för lättvindigt. För det kostar helt enkelt för mycket. Och det är kopplat till en stor process i Europa när vi får starka furstestater ute i Europa, nämligen att vi kan se, om vi studerar alltså de resurser som man lägger på kriget från slutet av 1500-talet, över 1600-talet och in på 1700-talet, ökar ju rakt upp. Om man skulle rita en kurva så skulle den peka rakt upp. Man börjar alltså lägga ner mycket större resurser på de här arméerna, att rekrytera de här, att utbilda dem. arméerna blir större över tid också. Och historikerna brukar faktiskt ibland prata om att det där är en revolution. Military revolution, säger man på engelska.
Varför? Eller liksom, vad är syftet med det?
Här? Ja, då säger man så här, vad är det som börjar den här processen? Är det så att man helt enkelt vill skapa stor... Är det arméerna själva som driver det här? Är det krigföringen i sig som driver det här? Är det så att man vill bedriva krigföring? Man vill bedriva en utrikespolitik i en viss riktning. Då behöver man en armé. Därför organiserar man staten och byråkratin så man får in resurser så man kan skapa de här arméerna. Det är ett sätt att se på det.
Just det, men då vill jag ställa den här frågan då. Ja. Min första fråga här om 100-årskriget.
Ja.
Liksom, vilken typ av krig det är. Det är ju en skillnad här i också vad som är liksom motivet bakom. 30-åriga kriget är ju ett religionskrig i någon mening, eller hur?
Ja.
Där man liksom i princip försöker förinta fienden. Men jag tänker de här mellan de här små kabinettskrigen eller vad vi ska kalla dem. Det finns ju en slags dynamik här där man egentligen inte är intresserad av att fullkomligt förgöra fienden utan man bara så att säga, driver politik genom vapenmakt.
Under hela den här perioden kan man ju säga att krigen egentligen i någon mening är begränsade så tillvida att de pågår länge. Man vill inte offra de här dyrt rekryterade svårligen utbildade soldaterna på slagfältet allt för lättvindigt. Det betyder att man har en krigföring där man manövrerar, man rör sig, man försöker manövrera ut fienden så att fienden till slut hamnar i en position där man uppfattar att nej, om jag nu anfaller och levererar batalj som man ju kallar det för, då kommer jag ha då oddsen på min sida att vinna det här slaget. Så det är det ena. Så att den här formerandet av de här staterna och de här krigsmålen, de hänger ju liksom ihop med också att byråkratin utvecklas i de här första staterna i Europa. Och då kan man skulle kunna vända på det där och säga så här att nej, men det kanske är så att det är först så skapar man starka första stater. Och när första staterna har organiserat sig och får in en massa resurser, skatter och sådana saker, då får man plötsligt resurser så man kan bedriva en utrikespolitik. Och då använder man sig av krig. För det kan ju vara viktigt att säga här, du var inne på orsakerna till krig. Att krigen är ju det mest verksamma utrikespolitiska instrumentet vid den här tiden. Så har ju en central betydelse när man bedriver utrikespolitik. Men för att återgå till din fråga där om orsakerna då. Dels så kanske det finns en egen dynamik i det här. De här staterna börjar få resurser. De kan skapa de arméerna och de kan bedriva en utrikespolitik och då använder man sig av krigen för att vinna territorier, göra upp dynastiska disputer. Men du var ju inne på det med religions...
Får jag säga en sak till bara innan vi går vidare på den? Jag tycker att det finns en intressant koppling. Jag tycker att man kan slå i hål på synen på krig, hur vi ser på det idag. Jag menar, alltså den 1900-tals synen på krig är ju mer eller mindre total... krigföring
hela
där man, liksom, där man liksom fullkomligt slår sönder en nation och inkorporera den eller vad man nu vill göra med den så att säga. Och det är ju inte den typen av krig som vi pratar om nu egentligen, det här, utan mer liksom en diplomatiskt verktyg som är
som man använder, och du,
brutalt,
var inne, du var inne på begreppet kabinettskrig, och det brukar man väl oftast egentligen prata mest om under 1700-talet, men det behöver vi liksom inte syssla med något hårklyveri här kring det, men att just att det sitter en liten elit i samhället, en monark och hans omgivande kabinett som använder kriget för att uppnå då utrikespolitiska mål. Hota med kriget, sätta in kriget i vissa fall och så vidare. Men hela tiden på ett väldigt avvägt sätt så utnyttjar man den här krigföringen. Sen var du inne på religionen. Jag går tillbaka till det. Att du pratar om religionen som drivkraft. Att det finns olika drivkrafter också naturligtvis under den här perioden. I grund och botten så handlar det om ett maktutövande. Det handlar om att lägga sig under viktiga territorier för handel och sådana saker. Men det handlar ju också om att göra upp dynastiska disputer som jag nämner. Några av de stora krigen i Europa, de startar ju därför att till exempel spanska tronföljdskriget. Man blir livrädd i Europa för att det plötsligt ska sättas då en potentat på den spanska tronen som man själv inte har kontroll över. Och därför utbryter det ett krig helt enkelt om den här spanska tronföljdsfrågan mellan två läger ute i Europa som har olika uppfattningar om vem som ska sättas på tronen på den spanska tronen. Men det kan också handla om, som stora nordiska kriget i början av 1700-talet, och de här två krigen pågår ju samtidigt. Nämligen att den här svenska stormakten plötsligt får konkurrens av ett Ryssland som har växt starkt under Petersburg. Då skulle man snarare kunna säga att då handlar det mer om geopolitik. Ryssland vill flytta fram sina positioner till Östersjön och så vidare. Va?
Just det, det är ju inte någon religionskrig som pågår mellan Sverige och Ryssland direkt. Det finns inte...
Nej, det är det inte. Men återigen då får man heller inte säga att religionsfrågan inte har betydelse under 30-åriga kriget. Det är ju fullt. Det är klart att den har det. Sen kan vi, när vi betraktar tillbaka i tiden, så kan vi ju lätt tycka att ja, men det där använder de bara för någon sorts propaganda eller slå dunster i folk. Men det tror jag är ett mycket felaktigt sätt att förstå det förflutna. Religionen var av mycket stor betydelse.
Visst, det är ju själva är ju en grunden i staten i sig också. Exakt. Alltså det är ju inte bara en religionsfråga.
Nej.
Det är ju en väldigt anakronistiskt sätt att se på ett religionskrig idag. Egentligen, eftersom det de slåss om är ju också statsmakten. Samtidigt, eftersom kronan, kyrkan... Och allting det här sitter samman liksom.
Och det är klart att Gustav Adolf och de nordtyska staterna, protestantiska staterna, försvarade ju också en religion som de uppfattade var riktiga. Men också naturligtvis, som du säger, var kopplad till sina rättigheter, kopplade till vad staten står för och så vidare. Det var ju den lutheranska staten man också försvarade. Va? Medan det katolska förhållningssätt och relation till staten, den är något än någon annan. Men vi ska inte fördjupa oss i det. Va? Men det vi kan konstatera då när vi säger så här, utrikespolitik, vi vill anfalla och vinna det här området, då måste vi använda en armé.
Mm.
Hur underhåller och försörjer vi den armén? Och det är det här som är vår kärnfråga här. Om vi nu flyttar in den här armén i ett område för att ta det området, då måste man kunna underhålla den här armén. Och då ska vi komma ihåg att det här är ju det förindustriella samhället. Och då går det inte att med järnväg, med luftbro eller någonting, hålla den här armén vid liv. Och här kan man ju komma med några grundläggande fakta. Och det kan ju ni som lyssnar på det här kan ju sysselsätta med att göra räkna på det här lite om ni vill. Att en soldat behöver då per dygn 1,5 kilo mat, 1,5 kilo mat. Och varför nämner jag vikten? Ja, det är ju därför att det måste transporteras. En häst behöver ungefär 15 kilo foder och hö per dygn. Och då kan man börja räkna på det här och så kan man ställa det då i relation till dåtidens transportmedel. Och då är vi inne på vagnar, hästar och vagnar. Nere på kontinenten på de allra bästa vägarna kanske man kunde förflytta ett ton.
Och det här ställer ju till det för oss hur vi ser på
300-400 kilo. Jag ska bara säga det.
Ja, men det här ställer ju till det för oss när vi pratar om logistik då. För det här är en typ av krig där man inte så att säga försörjer från basen nödvändigtvis.
Nej.
För precis som du säger är det ju helt omöjligt att dra med sig de mängder mat som man behöver. Kanske framförallt i hästarna.
Framförallt i hästarna, därför att där är det så att börjar man räkna på det här så ska man förflytta då den här fodermängden och som samtidigt ska hästarna äta, det blir fullständigt omöjligt. Därför är det så stora volymer dessutom. Så att man kan bara konstatera helt enkelt att det man är tvungen att göra och som är så att säga tema genom 15- och 16- och 1700-talets krig, det är att man måste leva av de lokala resurserna på något sätt. Det kan man göra på flera olika sätt. Man kan naturligtvis ge sig ut och plundra som man provade, vi var inledningsvis inne på det. Mycket ineffektivt. Man räknar ungefär mellan tummen och pekfingret att då får man bara ut 10% egentligen av vad det här området kan ge. Man kan som man under 30-åriga kriget börja lära sig när man inser att den här plundringsidén inte fungerar. Då börjar man införa något som heter kontributioner. Det vill säga att man på något sätt skaffar en kutym. Man kommer till en stad eller ett område och säger man så här till lokalförvaltningen. Vi förväntar oss att ni ställer den här mängden förnödenheter till vårt förfogande. Brandskattning till exempel. Vi vill ha det här, vi bränner inte er stad. Och då börjar man organisera det här på något sätt att det finns någon sorts av kutym kring hur man får göra.
Och skrev väl avtal i princip?
Ja, man skrev avtal. Tar vi Marlborough till exempel?
Vem är Marlborough?
Ja, den brittiska fältherren som är ju så framgångsrik under just spanska tronföljdskriget, som är mycket operativt skicklig. Han är också skicklig på slagfält, men vet vad han framförallt är skicklig på? Det är ju att han har kapital. Han kan betala för sig. Han skickar helt enkelt underhållsofficerare i förväg till städerna, till exempel i södra delarna av Tyskland, i Bayern och så vidare. Och så säger han så här, vi kommer om 4 dygn. Sätt upp en marknad så kommer vi att betala för oss. Det är också ett ytterligare sätt att, och det man också gör, om vi tittar på till exempel Ludvig XIV:s armé under 1600-talet när han försöker ta ta det område som vi idag kallar för Belgien, då lägger man upp förråd i förväg. Man magasinerar i förväg. Och här kommer vi nu in på någonting som är väldigt central i den här krigföringen under framförallt 15-1700-talet. Den är ju att man ofta bygger stora fästningar där man har förråd och där man har garnisoner. Och krigföringen, förutom det här som jag nämnde, att man då försöker manövrera ut motståndaren, så handlar det ju mycket om att belägra, ta de här fästningarna.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Det finns ju en twist här om det här med magasinen, va?
Ja.
Så vad de egentligen har för historisk funktion, eller vad det, hur historikerna har sett på det.
Ja.
Och då är det ju frågan här då, om de var till för själva marschen.
Just det.
Eller om de var till för belägringen.
Till för belägringen, ja. Och det betyder att ska du belägra en garnison, du kan ha en fästning i Europa med 20 000 man i garnisonen och stora förråd. Jag menar, du kanske måste ha 100 000 man för att ta den där fästningen, för det behöver man för att kunna storma den och så vidare. Då kan man börja räkna på hur får man dit alla de här resurserna till det här området. Och jag tycker att man kan spetsa lite den här diskussionen med att ställa en fråga. Vad tror du, vilka områden tror du i Europa är de områden som det är mest lämpat och enklast att föra krig? Och där vi också, om vi skulle plotta krigen i Europas historia från 1400-talet fram till idag, så är det ju två områden. Ja, det är Flandern. Ja, det är norra Italien. Det är rika områden där man inte behöver bekymra sig så mycket över egentligen de här underhållsfrågorna. Men däremot om man börjar föra operationer i Ryssland, i andra områden av Europa, mycket, mycket större problem. Och här kommer vi liksom hela tiden kommer vi tillbaka till en sak här. Vill man anfalla i en riktning, bedriva utrikespolitik i en riktning, föra in en stor armé i det området, då måste man tillgodose de här logistiska försörjningskraven som finns. Så det betyder ju, slutsatsen man kan dra, att det går helt enkelt inte att bedriva utrikespolitik i alla riktningar. Åtminstone inte föra krig i de här områdena.
Ja, det är en jättespännande tanke.
Det är ju det, därför att man måste flytta arméer. Och tittar man på 30-åriga kriget, så handlar ju 30-åriga kriget, om man nu skulle vilja förenkla det lite, att man manövrerar mot motståndaren som hela tiden håller sig undan. Man vill inte offra de här dyrt värvade soldaterna i ett slag som man inte tror att man kan vinna. Och sen handlar det om att röra sig hela tiden till områden där man kan hitta nya resurser.
Då vill jag då blänka det till Napoleonkrigen här. Då tänker jag att det gick ganska utmärkt för Napoleon att röra sig i centrala Europa. Men i Spanien fick han problem.
Ja, och jag skulle vilja säga att norra Italien, det här han ju så att säga, man brukar säga, vinner sina sporrar under så kallade italienska fälttåget på slutet av 1790-talet, där är det ju lätt att underhålla den med. I det rika, på den rika påslätten med alla de här stadsstaterna. Men det är ju lite andra villkor i Ryssland 1812. Så där har vi egentligen i ett nötskal hela problematiken.
Ja, det är superspännande. Så, och då faller man ju hela tiden tillbaka på det här med jordens resurser egentligen.
Hela tiden.
Ja, intressant, ja. Alltså. Att det är egentligen där det grundar sig. Och hela de liksom europeiska konflikterna så som de har varit är koncentrerade till samma områden egentligen.
Skulle man vilja nörda ner sig på det här ännu mer, då kan man nämligen ge sig på att börja titta på hur jordbruket fungerar i olika områden. Och räkna på helt enkelt hur stor avkastning har man på jordbruket. Det finns ett sånt här begrepp som kallas för korntal. Det vill säga att om du sätter ett korn i marken, hur många får du? Och då kan man titta på korntalen. Tittar man till exempel då på Flandern, där har vi så höga korntal som 20. Alltså du sätter ett sädeskorn i marken, du får 20. Men tittar du på norra Sverige, ja där lägger korntalen kanske på 4-5. Och då förstår man ju liksom rent helt enkelt matematiskt att underhålla en armé i ett område där man har väldigt låga, dåliga avkastningar, det fungerar inte.
Det är jävligt intressant.
Så egentligen är ju krigföring på så sätt väldigt enkel, kan man säga. Mm. Så det betyder ju här att en fältherre kan vara skicklig taktiskt på slagfältet, vara duktig på, att, på sina olika delar av armén att samverka, så att säga, när striden börjar dra ihop sig. Men framförallt måste ju en fältherre under den här perioden vara en skicklig logistiker. Han måste kunna helt enkelt organisera underhållet.
Och det tycker jag, det här sätter fingret på en fråga också som man kanske gärna man förundras över hur långt de lyckas ta sig, alltså när de här stora ansamlingarna, stora arméerna liksom rör sig framåt. Och tänker man, otroligt, de lyckades gå från dit och dit på så kort tid. Men i själva verket så är det ju tvärtom egentligen. Att de lyckas, om det som är otroligt är om de lyckas överleva en belägring.
Precis.
Men så länge de är i rörelse så går det alldeles utmärkt. Det är ju bara att titta på Gustav II Adolf när han rör sig och springer runt i Europa. Men det är ju helt naturligt egentligen. Och det är ju inget märkligt att en armé är duktig på att marschera och röra sig framåt, för det är då man får in resurserna.
Då får man ner så. Och tittar man på Gustav II Adolfs rörelser i Tyskland, ja, då går ofta längs med vattenvägarna. Därför man använder floder, därför att det är mycket effektivare att transportera mat och förnödenheter jag kan ta ett exempel från finska kriget 1808 som jag har tittat lite närmare på i min forskning. Där är det så att om man lyfter in ett medelstort fartyg, vi säger att man lyfter in ett fartyg från Stockholm fullt med förnödenheter, av rätt sort naturligtvis då, till norra Finland, så kan man lösa arméns då, den svenska arméns underhåll på 15 000 man på en vecka med ett fartyg. Och då kan man då räkna ut vad det skulle, hur många vagnar skulle det krävas då. Där man kan ta ungefär en 350 kilo på en vagn. Och tittar vi bara på det kriget och det finska kriget, kriget i Finland 1808, så kan man väl tydligt se just att det huvudsakliga problemet var inte bristen på mat i sig. Maten fanns, fast den låg på fel ställe. När man behövde den strax söder om Vasa, ja, då låg den i magasin i Uleåborg. Och man kunde inte flytta maten i kapp armén. Så att hela tiden så finns den här logistiken då närvarande. Men det är också viktigt att säga då att vad man då så att säga helt i händerna på de här, skulle vi ju säga med ett fint ord, strukturella då hindren för krigföring. Nej, men det är väl som jag redan har varit inne på. En duktig fältherre, en duktig aktör, den kunde hantera de här problemen. En armé på marsch då, hur ska vi föreställa oss den? Här finns en väldigt intressant utveckling som jag tycker att man måste ta upp. Att tittar vi på 1600-talet och även början av 1700-talets fälttåg, då var det ju inte bara soldater på marsch, utan det var ju också en civil svans. Så att när den karolinska armén kapitulerar vid Perovolodjna 1709, långt in i Ryssland, så är det ju så att det är lika många civila som soldater, om inte fler civila som finns med. Och det var att man hade helt enkelt sina familjer med sig. Och man uppfattade att det här stöttade krigföringen, därför att kvinnor skötte en hel del sysslor i de här fältlägren som var. Och där är vi inne liksom just på det här med de här arméerna som på något sätt flyttande samhällen. Och att krigen höll på väldigt länge. De kunde vara utdragna i flera år. Man gick ju på ett fälttåg. Och att man uppmanade från myndigheternas sida och ville ha med de här civila, därför att de fyllde viktiga funktioner.
Så Gustav II Adolfs 20 000 man mot Lützen. är bara så åtföljd av, ja det måste ju varit i alla fall 10 000 civila.
Ja, det var säkert mer.
Ja.
Det var säkert mer.
Men det är helt otroligt egentligen om man tänker på det mer, om man bara försöker, jag menar 30 000 människor, jag vet inte hur många som bor i, hur många bor i Umeå egentligen?
Ja, 120 bor i 120 000. Här.
Men har vi en mindre stad jämför med, jag vet inte, Härnösand,
ja.
Hudiksvall kanske.
Ja.
Tänk om hela de här, hela Hudiksvall gick mannhuset.
Ut på mars.
Ut på mars.
Och ska underhållas. Och en diet som då består till största delen av bröd som måste hela tiden bakas. För det är också viktigt att komma ihåg att en 3/4 ungefär av det här kaloriintaget man får, det är från brödet. Och ni som har rest i Östeuropa och Ryssland vet ju att man har en annan form av kosthållning som bygger mycket på brödet. Så brödet var basen och sen la man till då olika typer av sovel som man kallar det åtminstone i den svenska armén. Då. Det kunde vara saltkött, saltfisk. Man kunde få ärtor till exempel som man kokade, man kunde få ut havregryn. Och sen så lite salt, ättika för att rena vatten och brännvin som man uppfattade som en medicin. Och där har vi egentligen hela kosthållningen för den här armén. Så det man kan säga egentligen här, nu börjar vi få en bild. Vi har en stad på marsch med militärer och civila som egentligen det man sysslar med mest, det är att baka bröd. Och kokade olika typer av soppor i olika...
Det är skitintressant. Det är det man ska få...
Det är den bilden man ska ha framför när man tänker.
Men hur gör de det här? Det undrar man ju rent praktiskt. Hur bygger man? Alltså det är sådana här kunskaper som ingen skulle kunna frammana idag. Så hur ska man? Då förflyttar man sig ett steg på mars och sen sätter man upp ett läger och med ugnar och kvarnar och hela grejen.
Ja, som man bär med sig naturligtvis och gör det här tillfället och bakar bröd på olika sätt. Och där kan vi också lägga till nu att de här arméerna har ju en väldigt stor tross med sig. Alltså helt enkelt vagnar, olika typer av fordon. Fordon behöver ju inte bara vara bilar utan fordon, vagnar. Där man då får med sig allt det här. Så att det förstärker ju också bilden av det här ett samhälle på marsch. Men sen händer någonting. Det händer någonting när vi kommer in på 1700-talet, mitten av 1700-talet, slutet av 1700-talet. Och det är ju där som den stora förändringen kommer med Napoleonkrigen. Att där försvinner plötsligt svansen. Och man börjar skära ner på trossen. Tittar man då i de svenska reglementerna, trossreglementerna, då minskar man antalet vagnar på alla militära förband, bataljoner. Man vill helt enkelt ta med sig mindre ut i fält. Och man börjar övergå, alltså till man lämnar till exempel tälten hemma. Tar vi 1808 nu som exempel igen, lämnar man tälten hemma. Då tar man inte med sig.
Och vad är det som sker där då?
Man bivakerar, man bor inkvarterad istället.
Och vad är det som sker under den där perioden då som liksom skapar den här förändringen?
Ja, det är den där, det som vi i inledningen av programmet här var inne på, att det händer ju någonting med Napoleonkrigen, där krigföringen förändras och krigens mål förändras. Att man på något sätt så vill man inte ha den här långa uthålligheten. Det förefaller som att krigföringen har förändrats.
Just det.
Ja.
Man försöker röra sig bort från belägringen, de här långvarande
belägringar. Man börjar kringgå belägringarna och man börjar ha ett nytt mål för krigföringen. Målet för krigföringen blir ju plötsligt att söka upp den här motståndarens huvudarmé. Att ta motståndarens huvudstad. Det är det som man brukar säga karaktäriserar då den napoleonska krigföringen i större utsträckning.
Och att man gör det avgörande slaget.
Ja, det avgörande slaget som man kanske inte ska göra för stor sak av, men att man vill nå ett upp och att detta ska ske då inom loppet av några veckor, någon månad. Inte de här långa krigen och inte det här manövrerandet. Utan mer om man skulle vilja uttrycka sig lite svänget här, mera pang på helt enkelt. Pang på rödbetan, på den här armén som man vill besegra. Och då organiserar man och anpassar då underhållsorganisationen till detta. Bort med trossen. Bort med den civila svansen. Lätt packning. Bivakera under bar himmel. Och förflytta trupperna snabbt. Och leva istället av de lokala resurserna. Och en ingrediens till. Dela upp armén på flera anmarschvägar.
Just det, då kan man behålla storleken i armén. men egentligen inte dras med de problemen som kommer.
Och det här kan man inte säga att det här är Napoleon som på något sätt hittar på det här. Liksom. Det här finns redan tidigare under 1712.
Det var att han skippar själva belägringen.
Han går förbi belägring. Och där kan man ju säga att skälet till att man ville ta de här städerna, det var ju naturligtvis att man ville inte lämna trupper i sin rygg. Ofta har det så att de här fästningarna behärskade viktiga punkter i terrängen helt enkelt. Och också att de hade massa förråd. Men han gör inte så, utan han går runt de här och kan satsa på motståndarnas fältarmé. Och just sprider ut sin armé. Och det som är väl så att säga Napoleons då...
Nu glöder det i Martins ögon här.
Skicklighet. Det är, nej, men jag tycker att det är fascinerande. Man kan ha olika uppfattningar om Napoleon Bonaparte, och det har jag verkligen. Men man kan ifrågasätta honom på många sätt. Men det som är fascinerande med honom ändå, det är att han lyckas ju sen koncentrera de här trupperna till slagfältet. Där de liksom sätts in.
En annan del, så är någonting som vi pratade om när vi spelade in ett avsnitt om franska främlingslegionen, så är det här med rekrytering också. Det har vi inte pratat så mycket om, men det här är ju också en viktig för alltså krigets förutsättningar. Vem är det som står i armén? Och det här är ju också en stor skillnad från då och nu. Och det syntes ju väldigt tydligt i främlingslegionen hur den var uppbyggd. Att man, så att säga, folk kommer till armén eller söker sig från hela Europa till ett ställe. Här är det ju frågan om en typ av krigföring där man också rekryterar allt eftersom. Man rekryterar folk på plats.
Ja, det gör man. Man har då lite olika sätt att rekrytera. Ursprungligen så är det i stor utsträckning utskrivning. När så att säga staten börjar formera så man börjar få kontroll på sina medborgare, så tar man ut skatter, men man tar också ut soldater. Tar vi återigen den svenska armén som exempel i 30 år.
Men vi är ju ändå världsbäst på det här, va? Är vi inte det under 1600-talet?
Ja, det är inget skämt. Under 1630-1640-talet så är vi en av de mest, så att säga, framstående krigförarstaterna i Europa vid den här tiden. Och det är ju väldigt intressant. Och det har ju att göra med byråkrati, men också har att göra med individer som tänker rätt. Men också att vi kanske kommer in i en krigssituation där vi måste hitta en lösning på att försöka hantera de här tungt utrustade formationerna som vi möter på slagfältet. Hur ska vi göra? Eld och rörelse. Men att utan att fördjupa sig i det så kan man säga så här. Visst, vi har soldater som vi hämtar från det svenska rikets kärnområden, framförallt Sverige och Finland. Men vi värvar ju, som du säger. Alltså mer än hälften av den svenska armén är ju tyskar som värvas. Det är skottar, lego, soldater. Personer som har mycket kapital kan helt enkelt göra tjänst åt den svenska kungen, till exempel. Genom att värva ett regemente. Det här var ju ett sätt att göra karriär också. Man kan ju också säga att den svenska arméns krigföring, den stöttas ju också av någon sorts sån här krig på entreprenör. Att krigsentreprenörer som skaffar fram förnödenheter. Och som spekulerar i den här krigföringen, hur länge den kommer på. Det finns ju ett sådant begrepp, gulaschbaroner, som helt enkelt profiterar på kriget. Så kriget är ju en verksamhet som många är intresserade av. Men åter till det här med manskapet. Det som ju kommer in mot slutet av 1600-talet och 1700-talet är att man börjar i Europa att organisera allt mera systematiska system för utskrivning av soldater. Man skapar mer stående arméer. Och där är faktiskt Sverige återigen ett unikum i många, där vi har det mest väl genomarbetade, systematiskt förvaltade systemet med vårt knäktehåll och indelningsverk, va? Det blir stående armé.
Jag utmärkte på att åderlåta den svenska landsbygden på.
Ja, eller man kan egentligen säga att det systemet kommer ju fram just därför att man menar att den här utskrivningen som man sysslar med under 1600-talet inte fungerar. Den åderlåter just landsbygden. Utan här vill man istället ha ett system som bönderna har kontroll över. Att man kan redan i fredstid utse en soldat som man ger ett torp som övas. Och olika sådana här system utvecklas i Europa med olika varianter. I Frankrike får man ju en stor stående under Ludvig XIV armé. Som man lite felaktigt ibland har kallat för nationalarmé. För det är lite för tidigt i historien för att prata om en nation, kan jag tycka. Men att en stående stor armé. Och sen sista slutsteget, när vi kommer fram till Napoleonkrigen och revolutionskriget, det är ju att man börjar ta ut hela åldersklasser, alltså att ha en allmän värnplikt, eller levé en masse som man först kallade ju 1793, som sen omvandlas i en värnplikt 1798. Och då är vi inne i mass arméernas tidevarv.
Men de här arméerna som är de här regimenterna och som inte är liksom typiska bonden. Nej, men jag tänker att det måste vara en ganska sorglig syn, va? Mycket kriminella, utstötta människor som...
Ja, det finns ju de som är legosoldater under hela sitt liv. Visst är det så. Det har man ju diskuterat lite i forskningen vad som händer när alla de här soldaterna kommer hem från kontinenten efter 30-åriga kriget. Får vi en ökad våldsanvändning i det svenska samhället och så vidare.
Det måste ju vara svårt att säga någonting om, tänker jag. Det måste vara så otroligt få som ens kommer tillbaka.
Ja, det är det. Dels är det många som dör, men också de här värvade soldaterna. De har ju ingen annan, de har ju inget annat yrke än att vara soldater. Jag tänker också på en mycket speciell företeelse. Det är ju den ryska armén. Där man ju rekryterar sin armé i stor utsträckning från de här livegna befolkningslagren. Och där man ju ofta, i en familj så lät man ju en son gå till den här armérekryteringen. Och där man ju då gör tjänst på livstid. Så småningom på 25 år. Men då kan man ju skratta
ja,
det är ungefär liksom samma sak. Ja. Och där sen blev man då fri efter de där 25 åren. Och, så att de här systemen finns i Europa. De ser lite olika ut. Men det är intressant. En sak som vi inte har berört och som jag tycker kanske man ska beröra här också, nämna, det känns fel att inte ha gjort det. Det är ju klart så här att de här logistikproblemen att få fram resurs, många av de här arméerna svälter ju under olika situationer. Det finns ju många fältherrar som helt enkelt förstör sina arméer genom att man inte får fram resurser till dem. Och det som också är en viktig aspekt här som jag tycker man måste lyfta fram, det är ju sjukdomsspridningen. Att när man då inkvarterar de här soldaterna väldigt tätt så sprids ju ofta sjukdomar. Och sjukdomarna har också ofta att göra med maten, för det är via maten som då till exempel dysenteri många gånger sprids. Dålig hygien kring maten som gör att man får de här sjukdomarna. Så jag tycker att sjukdomarna ska ha sin plats här också. Det är de som egentligen tar de flesta soldaternas liv under 1500-, 1600-, 1700-talet. Det är ju inte striderna på slagfältet. Och det har att göra, tycker jag, med den här logistiken och underhållsproblematiken.
Kanske vi kan återkomma till något annat avsnitt.
Det tror jag att sjukdomar är ett tema,
ja,
som
det är intressant. Det finns så många aspekter. Man vet inte riktigt vad man menar. Eller vad ska man säga? Det finns så många olika sätt att se på det här med försörjningsproblem. Liksom, vad är det som krävs? Vi har inte pratat någonting om havet här heller.
Nej, men det tycker jag får bli ett eget,
ja, precis,
eget avsnitt. Men jag tycker lite att den här frågan om de här folkrättsliga...
Ja, jag tycker precis. Ska jag tänkte säga det. Alltså det. Där kan man ju också... Nu har vi pratat om lite mer konkreta saker här. Vad är mat och rekrytering? Hur de rör sig? Logistiken i stort. Men det finns ju någonting annat här. Någonting som också pågår. Och det kan jag tycka är lite synd om man kollar på historieämnet och idéhistoriaämnet. Att när man ska försöka beskriva de här perioden. Eller nu pratar jag om man säger 1500-talet fram till Napoleonkrigen. Fram till början av 1800-talet. Det är som täta skott mellan de här olika fälten egentligen. Mm. Det finns ju någonting som sker under 1600- och 1700-talet. Andra halvan av 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet. När man börjar prata om en slags det är kanske fel att säga folkrättsliga saker, men vi pratar om naturrätt.
Absolut naturrätt.
Och kanske framförallt att knyta så att säga, härskarens makt till sekulära fenomen och inte nödvändigtvis bara knyta det till gudomlig rätt. Så det här är ju en glidning som sker då. Nu kan man ju fundera på varför det sker. Varför är det så att man... Först ut kan man väl säga Machiavelli. 1532. Mm.
Cyniken, ja.
Ja, men han är ju liksom den pragmatiska skurken här egentligen. Ja. Men där är ju, det finns ju inte så, det finns ju inte en koppling nödvändigtvis till en slags högre gudomligt ideal här, utan här handlar det bara hur är man praktiskt sett en bra härskare.
Mm. Eller effektiv härskare.
Ja, precis, effektiv. Det beror på om man lägger in för moral i det där då. Men sen så fortsätter den här trenden också. Näst ut kan man säga Thomas Hobbes, Leviatan. Här är kanske mer intressant idé att man försöker konceptualisera den här relationen mellan den här försten och folket. Och han skulle då säga att folket lever bara som en slags vildar, barbarer som bara springer runt. Men så kommer då Leviatan och då ingår de ett kontrakt här då, mellan
styr och de som är styrda.
Precis, ja. Och att så att säga, alla tjänar på det. Thomas Hobbes var väl också vad ska man säga, religiöst kopplad, men även de som kommer senare då, Hugo Grotius och även Samuel von Putendorf, också en sån här karaktär, och de gick ju också polemik med kyrkan och hamnar i konflikt med kyrkan, just för att speciellt Hugo Grotius säger någonting väldigt intressant där, att även om Gud inte finns, det får man ju inte ens, man får inte ens uttala den tanken, men även om det skulle vara så, så finns det ändå en slags naturrätt. Det är ju Hugo Grotius som framförallt är den naturrättsliga profeten i det här sammanhanget. Och som egentligen lägger grunden till all internationell rätt som vi har idag.
Ja, man brukar,
och det här sker, nu vill jag bara säga, och det här är ju under 1600-talet. Det är ju precis samtidigt som 30-åriga kriget och alla det här fruktansvärda liksom, slakten på människor sker. Och hela Europa är mer eller mindre ödelagt. Så kommer då de här personerna och börjar prata om naturrätt, folkliga rättsprinciper.
Ja, men det tror jag hänger ihop. Jag tror absolut det hänger ihop. Jag tycker att det jag skulle kunna tillföra här, det är att under den här perioden som du säger så viks staten och kyrkan samman. Och det är mycket tydligt i Sverige, inte minst den svenska maktstaten som man brukar ju prata om. Att under 1634 brukar man ju säga att vi får ju en författning som ju är där man skissar världens mest effektiva byråkrati. Och det som kännetecknar den är ju just precis där du säger att världslig makt och kyrklig makt blir ett. Och prästerna svär inte längre bara en ed att predika det rätta ordet, utan också att vara lojal mot staten. Och det har naturligtvis också att göra med krigföringen här naturligtvis. Det här är ju ett enormt bra instrument om man behöver få fram resurser för att föra de här krigen. Och det är ingenting som är unikt för Sverige, utan det här ser vi kanske väldigt extremt just under den tiden i Sverige. Men det finns även i Europa. Men just de här folkrättsliga aspekterna är ju väldigt spännande. Att man på något sätt resonerar i termer just som vi var inne på med kontribution, att man har rätt att ta ut de här kontributionerna. Och det har ju just att göra, som du säger, med den här maktordningen i samhället.
Det är frågan här, vilken grund står man? Står despoten på liksom, rent rättsligt?
Och sen fanns ju en diskussion om det rättfärdiga kriget också. Att man går ut i ett rättfärdigt krig. Då har man också rätt att döda sin motståndare, och man har också rätt att ta ut de här resurserna för att kunna föra det här kriget. Och då går vi ju tillbaka ännu längre. Augustinus och sådana här saker.
Visst, men Hugo Grotius sätter ju också... konceptualiserar vi även det där. Jag kan säga bara rent konkret också, så kopplingen mellan de här intellektuella och den svenska krigsmakten är ju också Gustav II Adolfs, det sägs, jag har inga bekräftade källor för det här, men det sägs att Gustav II Adolf hade Hugo Grotius bok om krigen och fredens rätt i sin sadelväska när han var på fälttåg.
Det kan ju vara en efterkonstruktion, men det är inte heller helt orimligt.
Nej, men också, rent konkret kan man också säga så här, att Axel Oxenstierna sen anställde Hugo Grotius som svensk diplomat i Paris. Och han hade en kontakt, de har en brevväxlare under lång tid. Även Samuel von Putendorf fick ju en professur 1668 på Lunds universitet.
Just det.
Och blev sen rikshistoriograf 1677. Mm. Så att de här personerna har ju rört sig precis i maktens kärna även i Sverige. Så kopplingarna rent så intellektuellt och det här som du säger då, den nya författningen, de är ju nära.
Då kan man nämna det att Axel Oxenstierna som du är inne på är ju den som ju så att säga tar över arvet efter Gustav Adolf och ju sjösätter i mångt och mycket den här författningen av 1634. Då.
Men vad har det här att göra då med religionskrigen mer? Kan man säga, det finns ju de som har menat att det finns en slags trötthet också. En slags intellektuell trötthet inför religionen. Så det skapar bara problem. Alla de här krigen som har varit nu under 200-300 år har bara utarmat Europa.
Ja, nu börjar vi ju röra oss mot ytterligare liksom ett ämnesområde. Frederna här. Västfaliska freden har ju just ett väldigt stort inslag av försök att skapa fred mellan religionerna. Religionstolerans predikas ju i Västfaliska fredens slutdokument. Men det känns som att det är ytterligare
ett. Ja, det, det.
Men om man ska summera det här så kan man säga att vi har alltså en någonting händer i Europa. Staterna börjar formeras, byråkratierna blir starkare och får fram fler resurser. Sen om det är så att det är krigen som sätter igång och skapar de här effektiva staterna, eller staterna först blir effektiva och sen skapar man förutsättningar för bedrivande.
Om detta tvistar de lärde.
Just det, det är ju klassiska hönan och ägget. Va? Men vi kan konstatera att någonting som vi skulle kunna kalla för den militära revolutionen äger rum i Europa mellan 15 till fram till Napoleonkrigen. Och att det går alltså inte att föra krig utan att ta hänsyn till de här grundläggande logistiska problemen. Och att krigföringens villkor på något sätt dikteras av det här förhållandet. Vi har varit inne på att belägringskrigföring är viktigt, manövrerande. Och att man inte heller vågar de här arméerna i slag därför att de är så dyra att rekrytera. Och sen händer någonting med Napoleonkrigen. Där man på något sätt kastar sig av det här oket. Man börjar att genomföra operationerna på ett sätt, på ett annat sätt. Man får också komma ihåg att det är större arméer. Det är massarméer som sätts i fält under revolutions-Napoleonkrigen. Och det är också på det sättet att plötsligt så blir kriget i någon mening mera ideologiskt. Det blir andra mål. Och det som skulle vara intressant här är ju att följa upp det här, den här podden med en diskussion om vad händer sen när vi till det här lägger det industriella kriget. Det är ju då vi får första världskrigets massslakter och andra världskrigets massförstörelsevapnets inträden.
Totala krigföringen.
Den totala kriget. Men vi får väl återkomma om det. Så tack ska vi ha kanske.
Ja, precis. Jag tycker det också. Tack ska vi ha för det här. Det var ju superintressant.
Så ses vi.
Ja.
Och vi tackar Martin Hårdstedt, professor i historia vid Umeå universitet, och Peter Bennesved, doktorand i idéhistoria vid Umeå universitet. Producent är Urban Lindstedt och podden ges ut av förlaget Historiska Media. Om 2 veckor är Militärhistoriepodden tillbaka med ett avsnitt om Sveaborgs fall.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Traffic jams, tailgating, pileups. Ugh, the joys of driving. How could it get worse? The federal government wants to have a say in what you drive. That's right. The Biden administration's EPA is pushing mandates that would ban 2 out of every 3 vehicles on the road today. Don't let Washington become your backseat driver. Protect the freedom of driving your way. Visit energycitizens.org. Paid for by the American Petroleum Institute.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
I ett litet torp i Sörmland skrev författarparet Moa och Harry Martinsson några av svensk litteraturs stora klassiker. I efterhand har Moa hamnat i Harrys skugga, men i en ny bok framträder de bägge i helfigur, bundna till varandra genom passion och litteratur. Paret förde en litterär dialog som utvecklade de båda även efter den turbulenta skilsmässan och tills döden skilde dem åt. Vi drabbade samman med våra ödens hela bredd är litteraturprofessor Ebba Witt-Brattströms hjärtslitande dubbelbiografi över paret Martinsson. Vi drabbade samman med våra ödens hela bredd är utgiven av förlaget Historiska Media. Ljudboken finns tillgänglig hos streamingtjänster som BookBeat, Storytel och Nextory. Beställ den fysiska boken på förlagets hemsida historiskamedia.se eller köp den i en bokhandel nära dig.